En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Och då hälsar vi mycket varmt välkomna till ännu en säsong av Premier League-poddande här på Sportbladet. Jag, Makoto Asahara, sitter här med mig givetvis från London, Frida Fagerlund. Nu drar det igång snart.
Ja, nu är det nära. Det är väl skönt.
Ja, man har väntat, eller det var inte så här jättelång väntan mellan VM och ligastart. Det brukar alltid vara lika stressat den perioden. Ni kanske noterar att Patrik Syks ljuva stämma inte är med oss. Ni har säkert redan koll på det, men han har gått vidare för att producera radio och annat istället i Radio Aftonbladet här, som jag har dragit igång här i veckan. Ni kanske har sett också vem vi har presenterat som hans ersättare. Varmt välkommen, Pontus Wernbloom.
Ja, tack ska du ha.
Du sa inte mycket på presskonferensbordet där när vi presenterade dig, men det var ju du som insisterade på att du ville ha en liksom mer tystlåten ton.
Ja, jag tänkte det, för att vara lite ödmjuk när man kliver in och ersätter Syk. Jag vet inte hur många år det var han var här egentligen, men jag har ju alltid lyssnat på PL-podden och älskat det, så det blir, ja, men det är stora skor att fylla, och jag ska försöka prata lite mer här än vad jag gjorde på podiet där, eller intill podiet, så här, bakom podiet tror jag till och med.
Ja, det är väl där man står vid ett podium. Ja, i alla fall, oavsett prepositioner och podium. Innan vi går in på det som ni alla vill höra, det vill säga laggenomgången, 20 lag, vi ska gå igenom samtliga inför säsongstart som kommer. Vi delar väl upp dem i två sjok, så att vi inte helt pratar sönder oss här direkt innan säsongstart på fredag. Men innan det så kan vi bara meddela att det kommer nyheter. Det är inte bara att vi har lagt in Pontus Wernbloom här som är nyheten för säsongen. Ni som brukar lyssna på Sillypodden kanske noterar att det plötsligt har dykt upp det här Premier League-avsnittet i ert flöde. Och det finns ju en tanke med det. För anledningen är att det har blivit läge att slå ihop de här två poddarna. Ni som lyssnar på Premier League, ni kan vara lugna. Vi kommer prata Premier League varje måndag fortfarande. Vi kommer inte blanda in massa annat. Så ingen oro där. Men bara för enkelhetens skull, vi är ändå samma personer som gör det. Vi kommer ha en ren och skär Sportbladets internationella fotbollspodd. Med mig, med Frida, med Pontus, med ytterligare säkert också. Men vi har inget namn. Och det är ett problem.
Vi har några egna förslag som vi ska dra här, för de är så usla. Så att
vi behöver verkligen hjälp.
Vi behöver hjälp. Men vi har också en deadline som alla klubbar som just nu jagar spelare och annat som vi brukar behandla och avhandla i Sillypodden. Vi har en deadline 1 september, när vi givetvis också har en deadline day-sändning. Kom med förslag till dess. Maila dem till mig på min mailadress makoto.asahara@aftonbladet.se med vad ni tycker att den här sammanslagningen av Sportbladets Premier League-podd och Sillypodden ska heta. Så ska vi presentera det på deadline day är väl tanken. Vi slänger ut det här nu så ni vet, så ni kan vänja er vid att ni kommer att få all poddande från oss om den internationella fotbollen i samma flöde framöver. Men under den här övergångsfasen så kör vi båda helt enkelt. Och som sagt, vi kommer fortfarande podda Premier League där efter omgångarna. Ni kan vara helt lugna för det. Vi ska inte blanda in massa annat då. Nu har vi sagt det. Och då tycker jag vi går till Hull City. För det är där vi börjar den här genomgången av alla lag. Frida, vi pratade om det här igår och kom fram till att vi skulle köra då från nerifrån och upp helt enkelt. Nykomlingar och sen baserat på tabellplacering.
Ja, det kan väl bli kul, höll jag på att säga. Men så, ja, men så kan vi i alla fall få in det nya först. Och Hull City skulle ju inte ha varit här egentligen, höll jag på att säga. Men det var ju lite grann sådär ändå när de gick in i playoff-finalen mot Middlesbrough. som skulle ha varit Southampton. Vi vet ju vad som skedde med hela spionhärvan där. Jag tror inte det var så många som hade tänkt på att Hull faktiskt kunde gå upp till Premier League. För de hade ju det lite tufft säsongen innan, var nära att åka ur, ska sägas. Men sen så efter en säsong som var lite upp och ner, började svagt och sen helt plötsligt så började de vinna massa matcher. Och sen så var de inne i en liten svagare period igen. Och sen gick det bra igen. Och så till slut så kommer de till Premier League. Ollie McBurnie som drog in matchens enda mål. Och ja, jag tror inte det var många Hull-supportrar som hade räknat med att de skulle stå där på torget i City och fira den här uppflyttningen. Men så blev det.
Ja, och de har ju värvat ganska rejält inför den här återkomsten. Det känns ju som att de också plötsligt hamnat i ett panikläge här. Ägaren där, eller presidenten, som varit väldigt företagsam med att pitcha för värvningar. Det är ju en av höjdpunkterna där sommarfönstret, när han skulle börja procentsatsa liksom på olika spelare som är på väg in.
Han var stensäker på Elliot Strauder redan från början. Han satte ju 90% på honom omgående.
Ja, men när någon gör sådär, alltså som äger klubben, man har ju suttit och varit hur nöjd som helst som spelare, bara lägga på lite på den där lönen om han ska få de sista 10% också då, tänker jag. Så det är ju, jag ska inte säga att någon så framgångsrik person är korkad, men det är ju nästan så att det är lite korkat gjort i alla fall att halvt ropa ut värvningar sådär, för att då sätter man sig i en rätt dålig förhandlingsposition.
Ja, alltså 90% Elliot Stroud, var jag säger, det måste han ju lösa helt enkelt. så är det. Jag sitter fortfarande och undrar vem den andra japanen var, för det var två japanska flaggor i den där tweeten som han skickade ut. Hidemasa Morita är en av dem. Han skulle bli väldigt kul att se en Premier League-kontext, tycker jag. Men undrar vem den andra var, som hade mycket lägre procentsats. Men det är nog många som har de här sist i tabellen i tipset. Gäller det även dig, Frida?
Ja, tyvärr. Alltså jag har ju insett det de senaste säsongerna, att jag är väldigt tråkig när jag tippar den här tabellen. För dels så gör ju vi det så pass tidigt att man hinner inte riktigt bilda sig en ordentlig uppfattning. Det är ju mitt i försäsongen, och försäsong, vi vet ju hur det brukar se ut då, att man kan inte riktigt, man måste ta den med en nypa salt helt enkelt. Man kan inte dra för drastiska åsikter baserat på ett par träningsmatcher. Men Hull, jag tror att det kan vara lite för tidigt för dem att gå upp, och att som sagt det här kom väl till viss del som en överraskning, vilket innebär att de var väl inte speciellt förberedda på att det skulle ske. Dessutom så har ju ägaren gått ut och sagt att de skulle ju inte spendera de här pengarna som Sunderland gjorde förra sommaren, som körde på den strategin där de la hur mycket pengar som helst på nya förvärv. Och det blev ju lyckat i slutändan, för att de fick ihop en riktigt bra startelva, och vi vet ju att de ska spela Europaspel nu. Så att jag säger inte att bara för att man är nykomling så åker man ur direkt. Det vet vi ju vid det här laget att så inte är fallet. Men jag tror kanske att Hull, som hade ett ganska svajigt defensivt facit i Championship, jag tror de kan få det tufft. Jag tycker nästan att man kan dra lite kopplingar till Southampton senast de klev upp. Det var lite samma. Det kändes lite samma på förhand åtminstone.
Pontus, vad har du dem sist?
Ja, definitivt. Jag var inne och lassade in långtidsspel på dem att komma överlägset sist. Så jag, den båten sitter jag hela vägen fram, kan jag säga. För att man ska också med sig, Frida nämnde det lite i förbifarten där, att det var ingen som trodde på dem. Och för er som gillar data så hade de, jag tror, efter Sheffield Wednesday sämst underliggande siffror i serien. Vilket borde ha inneburit att de istället åkte ner till League One snarare än att komma upp till Premier League. Och visst, de har förstärkt, men det är ju inte tillräckligt. Alltså Elliot Stroud hoppas vi ju såklart ska gå jättebra, men jag är väl tveksam till att han går in och liksom håller en hög Premier League-klass, vilket kommer behövas tror jag, för att de här ens ska ta sig över sträcket. Jag tror de kan få det riktigt tufft, och är väl den nykomlingen som är nästan är säkrast på åker ur.
Alltså, de har ju värvat ungt i alla fall, så det är mycket spelare som man kan tänka sig att ta med sig ner till Championship sen. Jag tänker till exempel Lucas Harrington här som brände straff i Australien i VM mot Egypten, 18-åringen från Colorado de har värvat in. Såg det här precis innan vi skulle börja. Hans storebrorsa heter Diesel Harrington. Det tycker jag är väldigt kul. Otroligt namn. Men kanske intressantaste värvningen hon gjort tycker jag är Nobel Mendy från Rayo, som är en riktigt spännande back, 21 år gammal, också deras dyraste investering. 23,4 miljoner euro är väl transfermarktpriset för honom. Och sen lite erfarenhet med Butland och Target och annat som har kommit in. Men ja, de lär nog få det tufft, är väl ändå känslan. Ska vi ta nästa nykomling?
Ja, kör på.
Ipswich Town tycker jag vi tar oss till. De har spenderat desto mer än vad Hall har gjort. Närmare bestämt någonstans runt, ja, närmare 2 miljarder har de lagt på nyförvärv, alla möjliga olika kategorier. Julio Enciso in från Strasbourg, spännande paraguayansk värvning där. Emerson från Toulouse in till anfallet. Dyson Maeda in på en kant där. Issa Diop ska kliva in i försvaret. De känns väl som att de har rustat mycket mer för att det här inte ska bli en enårssession, vilket fallet ändå var förra gången de var uppe.
Mm. Ja, men jag tror att de lärde sig en del av den uppflyttningen, och man pratade ju ändå om Ipswich på förhand inför den säsongen som att det var ett spännande lag, och vi tyckte att Kieran McKenna, ja, men han är fortfarande en lovande tränare, även om han nu har kastat in handduken här, eller att han kände att han ville kliva av helt enkelt. Och det tror jag var en stor sorg för både klubben och supporterna, för att han har ju gjort väldigt mycket för Ipswich under de här senaste åren. Men skillnaden är ju jämfört med då att nu har de fler spelare som har mer erfarenhet, och den erfarenheten kommer att bli väldigt värdefull. Gary O'Neill också, som visserligen har ett blandat facit i Premier League. Han fick ju kicken dessutom från Bournemouth när de kände att nej, han kommer inte kunna ta vår klubb till nästa nivå. Vi vill ha in Andoni Iraola. Men det finns ju ändå en viss erfarenhet hos honom. Så jag tror att det framförallt kommer bli väldigt viktigt för Ipswich den här säsongen.
Pontus, vad känner du om Ipswich?
Ja, det är väl tränarfrågan där som är det största frågetecknet, att McKenna har klivit av här, och jag är väl ingen jag tyckte att Frida Linne är rätt bra. Gary Neal är enligt mig en sopa nästan till, så jag tror att det kan bli, jag kan ju se att han ryker innan jul mer eller mindre, men absolut, de har ju rustat upp bra, de har ju fått den här fallskärmen och varit nere och studsat, så att laget ser betydligt bättre ut än vad det har gjort tidigare. Och Sasa Lukic gillar jag ju från Fulham, rätt så underskattad spelare faktiskt. Kan jag tycka är mångt och mycket, men de kommer ju få slita där nere. Men ja, det finns ett par intressanta nyförvärv som ni nämnde här innan. Och, ja, men precis som alla nykomlingar, de kommer få slåss med näbbar och klor för att ta de här poängen. Framförallt initialt i början av säsongen är det extremt viktigt att få med sig några tre poäng så man får lite andrum. Men truppen som sådan, det finns ju, de kan klara sig om liksom stjärnorna står rätt, om Gary O'Neill inte är den sopan jag kanske tycker att han är och så vidare. Men det ska mycket till för att The Tractor Boys faktiskt ska lösa det ändå, tror jag. Då tror jag väl, ja, det är tufft för nykomlingarna, men jag tror väl att de har det lite bättre förspänt i och med att de bara varit nere en säsong och sen studsat upp dem.
Ja, och som sagt, som du var inne på Frida, de har ju lärt sig saker. Och de borde ju på något sätt med den lärdomen kunna hitta något. Sen är det ju tydligt att det är ju ungt primärt man har värvat in även här, åtminstone där man har lagt in ganska stora pengar på Enciso och Emerson med 2N är värt att lägga till också. Fatavo, Ouattara och så vidare som kommit in. Så att det blir intressant att se Ipswich, och det blir också intressant att se Coventry äntligen tillbaka, får man säga. Det är lite så här, man minns tillbaka till tipslördagtiden där med Magnus Hedman och Pontus Kåmark och allt, man tänker Coventry tillbaka då alltså.
Antonelius.
Just det, Carl Antonelius också. Ja, det var tider. De är tillbaka i alla fall, det var ingen snack om saken när Frank Lampards gäng tog sig upp från Championship. Stora värvningen där, Jirenki. Ghanansk Gothia Cup-profilen, när man får säga så, från Nordsjälland, en så här Rise to Dream-kille som de har värvat in för 27 miljoner euro bland annat. Coventry är väl det lag som egentligen har mest på plats, som egentligen behöver göra minst för den här uppflyttningen utifrån hur de agerade i Championship.
Och se till också, alltså deras faciliteter eller arenan snarare, alltså CBS Arena byggdes ju för Premier League-spel, och sen så har det ju inte blivit så på väldigt många år, så att absolut att det finns en grund, en supporterbas, alltså det här är ju en men en klubb som, precis som du säger, har mycket på plats. Sen är ju frågan, kan man applicera det spelet som de visade upp i Championship, där det var ganska anfallsinriktad fotboll, kan man applicera det på Premier League? Vi har ändå sett en del lag göra bra ifrån sig i Championship, sen kliver de upp till Premier League och så fungerar inte spelsystemet där på samma sätt. Alltså Vincent Kompanys Burnley var ju ett sånt exempel där de var väldigt frediga i Championship och sen så klev de upp i Premier League och såg bara naiva ut. Så att det gäller ju alltså att man ska kunna ta det steget. Och Frank Lampard, på tal om tränare som man inte litar på, så har väl jag aldrig varit övertygad om Frank Lampards storhet som tränare. Men vi får se om han kan motbevisa mig.
Vad säger du, Pontus, om Frank Lampard som tränare? Är det Gary O'Neill-nivå eller håller du honom?
Nej, det tycker jag verkligen inte. Jag tycker att Coventry sprang ju hem Championship överlägset. Inte bara poängmässigt utan även sättet man spelar på. Men precis som Frida är inne på här, det ska bli intressant att se om man kan bli lite mer cyniska. För det kommer man behöva bli när man spelar i Premier League. De kommer inte vara det bästa laget när de går ut i matchen. Utan de kommer ju vara i underläge i nästan till alla matcher. Och då måste man ju ha någonting annat. Och det ska bli intressant då att se om man har det, de verktygen i verktygslådan här. För att det kommer ju vara egentligen allt för dem. Liksom. Sen är det ju 25 år sedan tror jag det, de var uppe senast. Det finns liksom ingen erfarenhet kring laget eller sådär hur man hanterar Premier League. Så att de, återigen, de här nykomlingarna kommer att få det tufft. Jag gillar ändå lite så här småsmarta värvningar som händer. Gustavo Hamer tycker jag är en skicklig spelare. En av de bästa i The Championship. Sen är det ju svårt att veta hur de står sig. Nu var han ju med i uppe i Premier League. Men var det Southampton han var? Om jag inte är helt snett på det. Och har ju liksom åkt ut med ett lag där också. Så att det ska bli kul att se Frank Lampard. För det är lite, inte hans sista chans kanske. Men känslan är ju liksom att löser han inte det här och de blir en slagpåse, då kommer ju folk att ha roligt åt honom igen på hans bekostnad. Och jag vill ju faktiskt att han ska få lyckas. För jag tycker att det han har gjort med Coventry Championship är imponerande. Att de gick ut och blev så bra och överlägsna som de ändå var.
Awoni känns som en bra värvning också. Det var ju bara några dagar sedan han blev klar. Det är en sån där spelare då som lämnar med flaggan i toppen då från Nottingham Forest, även om han har varit skadad och inte alltid har kanske presterat som han vill vecka ut och vecka in, men överlag så har han ändå stått för rätt så många värdefulla mål för Forest, och nu kliver han ju in med den erfarenheten som man behöver när man ska spela Premier League-spel.
Hadji Wright får ju bra komplement om inte annat också, som ju blir jätteviktig för dem även i en Premier League-kontext. Innan...
Sen vet inte jag, det kanske Frida vet bättre. Hur står det till med Dovin här? Skadad förra året ju.
Ja.
Det fick inte stå så mycket, men det är ju en sån, en målis jag ändå tror på sikt kan vara med och konkurrera i ett svenskt landslag.
Det var ganska allvarlig skada, var det inte det?
Jo.
Som höll honom borta. Jag vet faktiskt inte. Jag har inte kollat upp hur det står till med honom. Han satt på bänken här i augusti mot Monaco. Mm. Så att då ska han väl vara fit for fight.
Sen har de ju lagt 25 miljoner euro på Rushworth där från Brighton också. Som kommit in som...
Det är inte till hans fördel.
Det är ju inte det. Det är ju inte det. Och framförallt inte eftersom att hans ersättare gjorde det bra under säsongen i fjol. Då Wien var ju såklart första valet i Coventry innan då skadan. Och sen så kom ju det olägligt på så vis att han tappade sin plats. Så att, vi får väl se om han ingår eller vad han kommer ha för roll eller... Och så i
jag tycker det är märkligt när de här nykomlingarna splashar pengar på målvakter. Jag måste säga det. Jag tycker inte att den positionen är den man behöver förstärka allra mest. Utan då hade man ju hellre lagt pengar på mittfältare, försvarare, centrallinjen. Det är bara vad jag tycker, men jag tycker att det är lite märkligt här. Jag tror det var även något av de andra lagen där som hade lagt en rejäl kludd på någon målvakter. Och började säga, varför går du dit det första du gör?
Fast om du är en nykomling får du räkna med att du behöver någon som kan rädda skott med tanke på att du kommer få mycket skott.
Jo, men det har de ju. Det har de ju. De har ju inte klappkassa målvakter på det sättet. Jag tycker bara det är märkligt att det är den vägen man går när man liksom ska ut på transfermarknaden och jagar spelare.
Också spenderat dryg miljard, Coventry. Det här är ju standard nu för tiden med tanke på priserna som gäller. Så är det ju. Så att, inga konstigheter egentligen. Vi tar oss vidare till de som redan har varit Premier League tidigare, och som sagt så går vi ju i tabellordning från då de som slutade sämst förra säsongen. Vi kommer ju inte prata om de som har åkt ner i Championship, West Ham och gänget liksom, utan vi går ju på då lag 17 förra säsongen. Och då blir det dags för Tottenham.
Det är helt sjukt ändå när man tänker på
det. Det är helt bisarrt. Alltså.
Bottenlaget Tottenham.
Vilken ångest, tänk på att säga det. Vilken ångest det var på Tottenham Stadium de där sista veckorna. Det är ångest, ska sägas, blandat med ett väldigt bra stöd ändå från supportrarna. Jag måste säga att jag blev mäkta imponerad, för att det är väldigt lätt att man bara gräver ner sig i en grop och ger upp och inte ens går på matcherna. Men de lyckades ändå heja fram sitt lag så att de fick med sig tillräckligt många poäng för att undvika den katastrof som det hade varit om de föll ner till Championship. Jag menar, det hade varit helt, helt ofattbart.
Men den där arenan är väl för fin för att inte gå till om du har säsongskort. Det är väl lite så också.
Sant! Ja, men sant. Man vill inte slöseri med de pengarna. Och inte så lätt att sälja sina platser heller, kanske, kan jag tänka mig. Men det blev ju ett bra slut åtminstone, och hängde ju naturligtvis väldigt mycket ihop med Roberto De Zerbi. Mm.
Och Roberto De Zerbi som fått en skattkista att jobba med, kan väl lugnt konstatera om man tittar på deras sommarvärvningar. Sandro Tonali in, pang, bit över 1 miljard. Matheus Fernandes in, en bit över 1 miljard. Van Hecke har plockat in från Brighton. Det är Andy Robertson på vänsterbacken. Senesi har kommit in. Dubravka tog man in på fri transfer på ett hörn också. De har värvat ganska rejält, Spurs, och kastat om ganska rejält.
Ja, Sandro Tonali framförallt är väl den som sticker ut, såklart. Kommer väl från samma by som De Zerbi, tror jag. Jag har ju alltid varit så här, Tonali som fotbollsspelare, helt fantastisk. Men det har alltid varit något som ligger och skaver med honom. Alltså övergången från Milan, de här bettingproblemen i bakgrunden. Och så liksom släpper Newcastle, inte lättvindigt kan man inte säga när han släpper en för 1 miljard, men att han liksom går till Tottenham. Och det tror jag kommer för att det är De Zerbi som är coach där. För jag tycker väl att i grund och botten att han är överkvalificerad. Jag tror det var fler lag som skulle vara rycka honom. Det var ju snack om Real Madrid och så vidare. Så att de landar honom tror jag kan vara en riktig homerun här för Spurs. Och då, jag tycker att de ser intressanta ut under De Zerbi. Jag måste säga det. Det är förra året, man glömmer av det också. Vi skrattar åt dem för att de kommer på 16:e plats. Men de hade ju extremt mycket skador. Alltså så sjuka skador på så många spelare och vid fel tillfällen. Så att jag tror när man kommer in i en ny säsong här, alla börjar på noll, så hoppas jag att vi får se Tottenham som är, ja, men det här De Zerbi-fotbollen, mer framåtlutad, hög press, springer så in i bänken, va, så att vi får det där. Då tror jag att de kan ta sig riktigt ordentligt. Att de inte har något Europaspel också kommer ju gynna dem och deras tabellplacering under säsongen. Så att Spurs har jag faktiskt stora förhoppningar på att de ska ta rejäla kliv i rätt riktning.
Frida, vad känner du?
Ja, nej, men jag känner ju precis samma sak egentligen. Det är ju väldigt viktigt för Tottenham supportrar att inte bara det här med att man plockar poäng varje vecka, utan själva fotbollen måste överensstämma med klubbens identitet. Och problemet för Thomas Frank var ju från början att supportrarna kände ju aldrig någon tillhörighet till honom. Så att även om resultaten var hyfsat bra där i början av säsongen, så fort motgångarna började komma så märkte man ju att supportrarna vände honom ryggen direkt. Det kommer inte hända här med De Zerbi, och det beror ju mycket på att han lyckades få dem att hänga kvar också. Jag tror dels då att han tog jobbet med vetskapen om att jag kan träna ett lag i Championship nästa säsong. Alltså bara den gamlingen, sen förstår jag att han får mycket pengar, så att det är ju inte så att han hade gått helt hade gått ner i lön totalt om de åkte ur, men det säger ju ändå någonting om att han vågade ta den risken, för att han kände väl att han var tillräckligt optimistisk och trodde på att han faktiskt skulle kunna klara sig kvar. Lite nyfiken ändå på vilka spelare de kommer få in på de offensiva positionerna nu mot slutet av fönstret. Det verkar ju som att det kommer hända mer. Cody Gakpo är väl nära, så som jag har förstått det. Han är väl inte klar, va? Sånt vet man aldrig. Helt plötsligt bara poppar det upp någonting.
Ja, vem vet vad är klar idag? Han har inte presenterat en tröja och stått glad ut i alla fall. Nej.
Och jag vet att jag sa det här om dagen i Sillypodden. Jag är ett stort fan av Cody Gakpo. Jag vet att många Liverpool-supportrar inte är det. Men jag tror att han hade kunnat bli riktigt bra för Tottenham. Jag tror att han hade kunnat höja den där offensiven. Så att jag håller med. Jag har också höga förhoppningar på Tottenham. Sen samtidigt så får man inte sväva iväg helt. Alltså jag menar, jag tror definitivt att de kan hamna topp 6. Och det är ju faktiskt ett rejält lyft sett till de senaste säsongerna. Så att jag tycker ändå att man måste behålla fötterna på jorden, samtidigt som man ändå då kan vara optimistisk.
Tycker det är otroligt svårt att placera det här laget till nästa säsong. Alltså nedflyttningsstrid kan det väl inte bli igen. Det kan bara inte bli det en tredje raka säsong. Inte med de spelare de har fått in. Inte med den tränaren. Det ska inte kunna gå. Sen tycker jag att det är otroligt fjäder i hatten till deras attraktionskraft att lyckas lösa Fernandes Tonali. Absolut, det krävde ju en större summa än vad det kanske hade behövt göra om sig United eller Chelsea hade varit där. Jag tror inte att de hade behövt betala lika mycket kanske på något sätt för att lösa en sån här övergång. Men att de lyckas göra det ändå och få dit Tonali, övertala honom, övertala Fernandes. Van Hecke in, Cuti Romero ut, och Cuti Romero ut är nog bäst för alla parter ändå utifrån.
Ja, det tror jag.
Ja, verkligen.
Hur saker och ting utvecklades. Van de Ven kvar. Bara en sån sak kan vi väl lägga till också, men absolut inte.
Är väl skadad också, va? Vad det verkar. Har väl inte knappt tränat här under försäsongen, så det ser väl ut att de går in i säsongen med Van Hecke och Senesi, skulle jag kunna tippa, stå där när det drar igång här till helgen. Så att, ja, men rätt intressant. Sen får man ju också Pedro Porro, inte spelat någonting på försäsongen efter VM. Archie Gray varenda minut, lagkapten, spindel på armen som högerback. Jag vet inte, det kommer bli intressant att se vad det blir för 11 här när liksom alla har kommit tillbaka och alla är tillgängliga, för att de har rätt mycket spelare. Lukas Bergvall har fått spela en hel del här på slutet också, en spelare som man trodde var på väg ut ett tag. Så det blir kul att följa dem här.
Jag såg ett skoj.
Och ingen Jed Spence.
Nej.
Ska bara tillägga.
Ingen Jed Spence. Jag såg ett skojigt rykte om att, för nu, man är ju lite så här frågetecken, är det Dubravkas erfarenhet eller Kinski som gjorde en väldigt fin liksom revanschvård här som man går på de första målvakt? Det är så lite skojiga rykten om att de är sugna på Emi Martinez. Och det hade ju varit också speciellt om de har gjort det av med Cuti Romero.
Aston Villas Cuti Romero istället, som vinkade farväl förra året och sen blev kvar.
Exakt. Vi ska prata Aston Villa sen också, men det hade ju varit en plot twist utan dess like i och för sig om du får in.
Men Kinski var ju riktigt bra mot slutet av säsongen. Jag kommer ihåg jag satt till och med och tyckte att han skulle bli säsongens spelare i Tottenham bara på grund av brist alltså på brist på andra spelare, för att han stod för ett par räddningar som var, hade inte han stått för dem, då är det mycket möjligt att vi inte ens hade pratat om Tottenham nu.
Nej, det är faktiskt så. Alltså, den revanschen han hade efter det här haveriet under Igor Tudor där i Champions League, som man bara led med stackaren och blev utbytt och sen där komma tillbaka, det är otroligt starkt av Kinski, och det känns väl som att han kan ha spelat till sen den första platsen i mål.
Sen är det ju en annan grej som är rätt rolig, det är det här med Gallagher och Maddison. Ska man få in de två båda? Det verkar som att det är Serbe älskar Gallagher och hans pressspel, och med tanke på hur De Serbis lag spelar så tror jag att det kan nästan bli så att Maddison, ja, men kanske får sitta en del på grund av att Gallagher ska upp och pressa i det här 4-4-2, tror jag det är de gör, när de verkligen sätter tokpress, för det är något jag tror vi kommer få se från Tottenham redan från start, liksom. Det kommer köras ordentligt, och det ska också bli kul att se vad det gör med det laget med tanke på hur högt uppburen Maddison ändå är i den truppen och hur högt upp han befinner sig i hierarkin, om man hittar en plats för honom eller om man kör på det här mittfältet, så kommer det bli, ja, vad har vi? Vi kommer ju ha Tonali som sexa, vi kommer ha Gallagher och så kommer vi ha Matheus Fernandes. Då finns det inte plats för så många fler, och har du bara en match i veckan då kommer du inte heller rotera på det sättet som man kanske gör vanligtvis i en klubb som Tottenham.
Vi behöver väl nämna två svenskar också när vi ändå pratar om just mittfältet. Och den ena är Lukas Bergvall, som har ryktats bort under hela sommaren. Men det senaste där är väl att han kanske ändå kommer att stanna och slåss för sin plats efter att ändå ha visat ganska bra inställningar på försäsongen.
Ja, Pontus nämnde ju honom där. Och det ser väl ut så. Jag tycker att man måste ha med sig att De Serbi har varit väldigt positivt inställd till Bergvall redan från start. Jag gjorde en intervju med De Serbi ett par dagar efter att han hade presenterats för Tottenham. Och frågan är naturligtvis om Bergvall, den svensk man är. Och man kan märka skillnaden på en tränare som bara säger någonting för sakens skull. Typ att ja, nej, men han är en väldigt bra spelare, lovande, bla bla bla. Alltså De Serbi gick ju på i flera minuter och pratade om Lukas Bergvall. Så jag tyckte att det visade att han ändå ser någonting i Bergvall. Plus att Bergvall startade De Serbis första match. Blev utbytt för att det var inte riktigt riktigt hans... Det var inte läge för honom att spela, tyckte jag, de här sista matcherna, utan det handlade ju mer om att få in fysik på det centrala mittfältet så att man bara kunde få med sig de här värdefulla poängen. Men förhoppningsvis har väl De Serbi haft ett snack med Bergvall, och ja, det är svårt att lova minuter när man har så många, många mittfältare på bänken, men får väl hoppas att han ändå får de minuterna han behöver för att fortsätta utvecklas. Det är ju det viktigaste.
Sen måste vi ju nämna Dejan Kulusevski också. Kommer vi få tillbaka honom? Det är så svårt att liksom spekulera kring, och man ska inte spekulera för mycket heller.
Men han är väl med i nästan full träning nu. Känslan är väl bara att de kommer ta det väldigt, väldigt lugnt med honom till att börja med. Och så får vi hoppas då att han kommer in i det allt eftersom att säsongen fortskrider.
Verkligen.
Ja, alltså kommer han tillbaka till den formen? För man ska får inte glömma det heller, att när han blev skadad så hade han ju varit hur bra som helst. Alltså han var ju Premier Leagues bästa spelare där på hösten nästan. Ja, men efter den insatsen borta mot Man United, och han flög ju fram. Så att, skulle det vara så att han lyckas komma tillbaka till den nivån, ja, då ska han ju ha en staty eller någonting, för att det är inte lätt efter en sån lång frånvaro och sån lång skada. Men han har ju verkligen pannbenet, det märker man ju.
Ja, det pannbenet är det ju inget fel på i alla fall hos Dejan Kulusevski. Hoppas att vi får se honom snart på en plan igen. Vi tar oss vidare till nästa lag på vår lista, och där har vi Nottingham Forest, som inte har värvat Lucas Bergvall som det har ryktats om hela sommaren. Men de har däremot värvat Ousmane Diomandé från Sporting. Det tycker jag är en väldigt bra mittback som de har fått in till försvaret. Och Schlager från Leipzig på fri transfer tror jag blir en väldigt fin mittfältförstärkning. Men de har ju framförallt tappat Elliot Anderson.
Ja, precis. Det är ju det man landar i. Men Schlager är ju verkligen en Oliver Glasner-spelare, åtminstone. Känner varandra väl. Och jag tror kanske att jag var lite hård i mitt tabelltips, för att jag vet inte, jag är inget stort fan av Marinakis. Jag tycker att sättet som han har skött den här klubben på de senaste åren, det irriterar mig nästan att det går att göra på det här viset och ändå hänga kvar i Premier League. Och Glasner är inte heller en favorit för mig. Alltså trots att jag såklart, den logiska delen av min hjärna förstår att han är en bra tränare. Och han har ju trots allt gett Crystal Palace... Ja, men sitt bästa år någonsin egentligen, sett till vilka pokaler och titlar så där man bringade in. Men jag gillade inte heller hur Glasner var under sin sista säsong i Palace. Jag tyckte att han var ute och gnällde väldigt mycket, och det blev ju väldigt skavigt med hela klubben och supportrarna. För att det kanske ändå är så att Forest kommer att ha en bra säsong, just med tanke på att ja, de spelarna de har plockat in, och hur det faktiskt ändå såg ut mot slutet av förra säsongen. För att det var ju, ja, Pereira lyckades ju ändå få fram en sida av dem som åtminstone var tillräckligt bra för att hänga kvar. Man ser ändå att det finns tendenser av att det kan vara ett bra lag det här. Så att jag vet inte riktigt vart jag vill komma. Jag stoppar nog där.
Nej, jag är lite med dig om Marinakis. Jag tycker det är roligt när det körs någonstans. Det hade varit tråkigt om alla klubbar var välskötta och sådär. Det händer ju grejer liksom där i november när det är lite stiltiga grejerna. Då är han ute och vevar igen och håller på att tvinga kvar Gibbs White, och så är han helt fantastisk. Jag tycker det är roligt när det körs, som sagt. Men med det sagt, Elliot Anderson-tappet är ju jobbigt för dem, och det ska bli intressant att se hur mycket det påverkar en spelare som Gibbs White då, till exempel. Så jag tycker det är helt fantastiskt i övrigt. Men om han är kanske inte en produkt av Elliot Anderson, men att han har de här fantastiska statsen på grund av Elliot Anderson. Så att, och Glasner, helt enig med dig Frida, i just han var betedde sig rätt så illa mot Crystal Palace, och frågan är om inte det här ändå är ett steg neråt ändå. Jag tror att han gick och trodde att han skulle få något betydligt bättre, och så förstörde relationen så hårt med Palla så att det var bara Marinakis kvar där i telefonboken. Så.
Jag vet liksom inte om Glasner och Marinakis kommer att vara en superduo ihop. Eller precis,
det känns inte som en match made in heaven faktiskt. Det är bara på förhand.
Vem är en match made in heaven med Marinakis som tränare då? Men vem skulle funka med Marina?
Mourinho, han hade ju varit god att ha ett rum.
Tror jag.
Ja. Ja, det är mycket möjligt att de hade kommit bra överens. Sen så, ett av deras största problem förra säsongen, det var ju att de här nyförvärven som de plockade in, de följer ju inte riktigt väl ut. Man fick inte ut maximalt av dem. Så vi får väl se nu i år om det kanske blir skillnad där, för det är ju väldigt viktigt. Igor Jesus har ju sett rätt så bra ut här under förra säsongen och dragit in en hel del mål. En sån sak blir ju väldigt värdefull.
Vad hade du känt, Pont, som du var Morgan Gibbs White i din aktiva karriär och du hade haft en ägare som kommer in och bara bestämmer sig, nope, du får inte gå till Pauk eller vad det nu skulle ha gått?
Men jag tycker sällan synd om spelarna faktiskt i det här fallet, för att du har ju ett kontrakt som gäller, det har du ju skrivit på, om det är då över 5 år, ja, men då är du så länge tanken är att du ska stanna där, och har du problem med det, då får du få in en utköpsklausul, då ska du ha det, får du ta lite mindre lön troligtvis, så att jag har väldigt svårt att sympatisera med spelarna, och det värsta jag vet är när de bråkar sig bort från klubbarna. Jag tycker det är dåligt. Sen är det inte alltid så att klubbarna beter sig jättebra mot spelarna heller. Men när man ingår ett avtal med någon, då får man ju någonstans hedra det. Så att jag tycker att det har blivit lite inflation i gnäll på spelare över att de inte blir släppta och sådär. Det visste ni ju när ni skrev på det här kontraktet och ni gick ju med på de här premisserna. Då får ni skriva nästa kontrakt betydligt bättre då.
Fast i Morgan Gibbs Whites fall så fanns det ju en klausul. Bara att den var hemlig. Och Tottenham,
ja,
det var ju det som var det roliga.
Jo, fast hade han haft det så hade det, då hade man ju löst det. Alltså, för att jag menar, om den verkligen finns där, sen är det ju så här Marinakis, han fick ju inte dåligt betalt när han stannade. Nej. Sen. Så att, alltså, jag har noll faktiskt empati och sympati för de här spelarna som går ut och gnäller, och Gibbs White gnällde väl å andra sidan inte efteråt heller, utan han ville väl bara till Spurs. Sen var han ju, ja men efter Elliot Andrew kanske deras bästa spelare.
Och sen så var han väl kanske rätt så glad i slutändan att han inte skrev på för Tottenham, med tanke på att säsongen ändå blev snäppet bättre för Forest. Inte mycket bättre, men ändå snäppet bättre.
Den lilla detaljen. Annie frågar er huruvida ett steg från Crystal Palace till Forest verkligen är en uppgradering, och ja, det är det ju inte om man tittar på tabellen, för Palace hamnar ju precis ovanför Forest förra säsongen, och därmed tar vi oss till Selhurst Park. Ja, vad händer där, Frida?
Ja, det är ju rätt så mycket som är nytt naturligtvis, eftersom Glasner har tackat för sig och Pierre, jag tror man säger Sarge, va?
Det borde det vara,
det ska väl vara något lite franskt uttal på det där namnet, som har kommit in och ja, nu ska han försöka göra vad han kan med de spelarna som är kvar i Crystal Palace, för att det är ju rätt så många som har lämnat det här senaste året, och det var ju där klagomålen från Glasner främst kom ifrån, och supportrarna också som tenderar att bli frustrerade över att så fort det går rätt så bra för Crystal Palace så släpper man sina bästa spelare. Vi har sett det med Olise, vi har sett det med Esse. Gabe blev ju faktiskt kvar längre än vad vi hade trott innan han till slut försvann till Man City, och sen så nu har Lacroix lämnat. Så att ja, det kommer ju inte bli helt lätt för honom, tror jag. Dels då eftersom att han är ny i Premier League, och man vet ju att det kan vara ett ganska stort steg för en tränare. Sen å andra sidan så tycker jag väl ändå att det han har visat upp i tidigare under sin karriär kan ju ändå vittna om att det kommer bli, att det kan bli bra, eller att han åtminstone är en bra tränare. Han gjorde ju väldigt fina resultat med Lens, och slog ju underläge där också, så att han måste se till att göra det igen.
Jag är mest ledsen att det inte blev Pepe Bordalas som det ryktades om först. Alltså det...
Terroristfotbollen
tänk om Premier League hade fått se Bordalas bara. Dwight McNeil i ny miljö. Det är jag ganska spänd på att se.
Den kittlar ju inte jättemycket. Men i ny miljö absolut. Att han skulle bort från Everton, det tyckte väl nog alla i alla fall som håller på Everton. Alltså, lite över det så får det ju noll att opera till hos mig i alla fall.
Dwight McNeils karriär har ju lite grann förstörts av Sean Dyche. Exakt. Det måste vi vara ärliga och säga.
Exakt.
För att McNeil blev skolad i det här 4-4-2. Och han har aldrig varit en spelare egentligen som har passat in i ett 4-4-2. Jag tror på allvar att det är därför han inte har kunna ta det här klivet. Att det blev helt enkelt för mycket dodgeball för honom där i uppstarten när han såg som en lovande talang.
Vänta, ska vi slå bollen längs marken här? Vad var det frågan om? Helt ställd när han kommer till... Ja, nu vi kan ju David Moyes här i Everton också dessförinnan. Så att, jag tror det kan bli bra för Dwight McNeil den här flytten. Oscar Minguez är man spänd på att se också hur han ska funka i en Premier League-kontext. Gjorde extremt bra i Celta Vigo som någon sorts höger wingback. Han var ju, planen var att han skulle bli Barcelonas svar på Nacho. Men han blev ju aldrig Barcelonas svar på Nacho, utan blev istället en rosa hårig superoffensiv wingback i Celta, vilket man inte riktigt såg framför sig. Men vi får se vad han ska vara i Palace då.
Det värsta är väl egentligen att Munoz ser ut att ha tagit farväl också och att han är på väg bort. Han har ju varit deras, ja, men man kan väl nästan säga att han har varit deras bästa spelare de senaste säsongerna. Alltså väldigt nyttig där på wingbacks-positionen. Så att, ja, det är ytterligare ett tapp då som man måste hantera.
Och sen måste vi ändå prata lite Adam Wharton också innan vi lämnar Crystal Palace. Det är väl, skulle han lämna, då tror jag att Crystal Palace kan få det riktigt tufft. Men lyckas man behålla det in i mittfältet med han och Kamada, då tror jag att man kommer klara sig bra och vara... Ja, men att vara där i mitten, lite under där kanske, för att så pass duktig tycker jag att han är. Och jag förstår faktiskt inte att ingen av klubbarna, att, det liksom, att ryktena har börjat dö ut lite kring honom, för det är en fantastisk playmaker.
Ja, det hänger väl kanske ihop också lite med att alltså, han inte var med i VM-truppen exempelvis. Alltså, jag tror att en sån sak gör nog rätt så ofta att man glömmer bort spelare lite grann. För att annars är det ju Man United som det har snackats väldigt mycket om, alltså kring just Wharton. Och nu såg jag ju, alltså, bara för någon timme sedan, att de kommer gå stenhårt för Baleba nu, eller att han är nära. Så att, ja, det verkar ju som att de har tittat på andra spelare än Wharton då.
De kommer ju inte värva en fjärde in i mitt fält där fönstret United. Så om de tar Baleba och har redan tagit Tielemans och André Santos, så kommer de nöja sig så. Men Wharton tror jag kan vara en sån som plötsligt bara dyker upp. Jag tror ju inte att han är helt borta från till exempel Real Madrids radaren. Det är ändå en så pass spännande spelare som vi pratar om, som någon kommer att gå på ett bud förr eller senare. Gällande Munoz så tror jag att Minguesa kan vara den ersättaren. Jag tycker det är ganska smart ersättare också att plocka in. Det ska bli väldigt kul att se honom. Sen måste man ju nämna att Kamada har fått en vän också. Tomiyasu har kommit in i Palace. Hoppas han bara får hålla sig skadefri nu, så ska det nog bli fint. Vi tar oss med det till Leeds United. De tror du på i år, Frida, har jag fått till mig.
Ja, det gör jag. Kanske lite för mycket, jag vet inte. Men jag tyckte faktiskt att de spelade riktigt bra fotboll under våren. Det var ju framförallt där den här... the famous game against Man City away, där Daniel Farke bestämde sig för att skifta från en fyrbackslinje i första halvleken till en trebackslinje i andra halvleken, och det ändrade hela deras säsong. Alltså, dels så såg vi en sån spelare som Gabriel Gudmundsson komma till sin rätt betydligt mer, och han var ju hur bra som helst fram tills han drog på sig den här skadan. Dominic Calvert-Lewin började ösa in mål. Till din stora förvåning, Makoto, du tror ju inte alls på Calvert-Lewin, stackaren. Så att jag tycker att efter det så spelade Leeds riktigt bra fotboll, och sett till de förstärkningarna man har gjort under sommaren. Man har plockat in Harry Wilson bland annat. Alltså, han var ju en av Fulhams bästa spelare förra säsongen. Jag tycker att det är ett bra tillskott. Jag tror att det kan bli bra för Leeds. Min enda farhåga är att Farke ska börja experimentera nu och gå ifrån det här vinnande konceptet. För att han är ju den typen av tränare som kanske inte riktigt vill spela just på det här viset som de gjorde då förra säsongen. Men jag hoppas ju att han håller fast vid det som faktiskt funkar. Och gör de det, då tror jag att de kan få en riktigt bra säsong.
De har gjort tre riktigt bra värvningar också, måste man säga. Harry Wilson, fri transfer, är ju kanonrekrytering för deras del utifrån kvaliteten han besitter. Muharemovic som har kommit in till försvaret från Sassuolo, jättehypad mittback som också imponerat enormt på försäsongen. Cykelspark är väl på allt möjligt här också. Men inte bara det, utan 23 år, supertrygg, deras nya försvarsgeneral som kommer vara jätteviktig för dem. Och sen, Pontus, har de värvat en målvakt för en halv miljard.
Helt otroligt är det. Som vi inte ens vet vart vi har. Visst, och så kommer alla komma att slänga det. Men vet du, Burnley höll 25-0 i Championship för 3 år sedan. Och så lägger du 500 miljoner på honom som har stått bakom Donnarumma. Jag begriper det inte. Du måste kunna använda de pengar till roligare saker. Sen hoppas jag att Trafford kan vara Englands nya etta och jadda. Men som sagt, vi har inte fått se honom på väldigt länge. Och när Burnley, när han väl stod i Premier League, det såg inte lika gulligt ut, det måste man erkänna.
Ja, de fick ju, Company fick ju till och med sätta in Muric till slut.
Som
är en ännu sämre målvakt egentligen. Men han kunde ju åtminstone rädda ett par skott. Alltså jag håller med. Å andra sidan så Trafford, när man hör andra prata om Trafford, alltså spelare som jag vet att Cole Palmer, han hyllade ju, alltså tokhyllade Trafford och sa att ja, men han kommer att bli Englands number one till slut. Så att jag blev också lite sådär att vi har inte sett det bästa från James Trafford än. Och frågan är då, alltså, kommer det ske nu? Alltså, är han mogen nog att helt enkelt tvätta bort alla de här misstagen och förhoppningsvis då vara lite säkrare med fötterna dessutom? Ja, det återstår ju att se. Ja,
de tror ju på honom i alla fall. Det kan vi ju slå fast med tanke på prislappen. Det är ju en extrem summa för en målvakt, men samtidigt, alltså jag tror att, alltså Trafford hamnade ju snett på att de gjorde den Donnarumma-värvningen som nog inte egentligen låg i Citys plan, det här fönstret. De trodde nog egentligen på att de skulle gå in med Trafford och satsa på honom, men när Donnarumma-möjligheten uppdagades, då var den för bra för att tacka nej till, och det har ju med facit i hand varit helt rätt, för Donnarumma är ju...
Men du kan ju också vända på det, eller så kände City att under den försäsongen, ja, att vänta här nu, även om Guardiola pratar sig varm om honom såklart, vilket han måste, så kanske de bara kände, vänta här nu, han här kan inte vi gå in i säsongen med, nu måste vi, och så kommer Donnarumma upp då, och då är det klart att det blev en jättebra lösning för dem. Jag tror att, ja, jag är inte helt säker på den här värmen, jag tycker att den är lite märklig. Sen hoppas ju jag, precis som alla andra, att det ska gå jättebra för honom i Leeds, för Leeds är ju ett lag man faktiskt tycker om och vill ska gå bra.
Jag tycker det är väldigt roligt att de då, för att göra plats för Trafford, har skickat Carl Darlow till United och Melier till Arsenal.
Ja, alltså Melier, för att, ja, jag tänker rätt så mycket på honom nu när jag tänker på Trafford, och det är kanske inte helt rättvist ändå, men Melier var ju en sån målvakt som jag aldrig riktigt förstod mig på. Alltså jag såg inte riktigt storheten i honom. Och absolut att man förstod att han var ung och sådär när han fick chansen i Premier League under Bielsa var det väl. Men ja, det hände ju aldrig riktigt för honom heller.
Vi tar oss vidare till det lag som har en landslagsmålvakt as we speak i England. Deras nummer 1, nämligen Jordan Pickford, och han tillhör ju fortfarande Everton. Ja, Everton kommande säsong. Vi har ju varit vana vid att det har varit liksom ganska krisartat på våren, man har liksom inte riktigt nått upp i de nivåer man vill, men det känns som att hittade en trygghet förra året, och nu har man gjort lite spetsvärvningar här, du har tagit in Brennan Johnson bland annat, Tyreek George från Chelsea ska bli spännande att se med lite mer förtroende, och Nørgaard som inte blev en hit i Arsenal. Vad tror vi om David Moyes hjärteprojekt här?
Ja, det beror nog lite grann på vem du frågar, för att är man Everton-supporter så sitter man nog och är riktigt orolig igen. Men så det var de ju förra sommaren också. De har plockat in väldigt många mittfältare. Samtidigt som man tänker att de kan väl inte spela med Jake O'Brien på ytterbacken ännu en säsong. Alltså det känns omöjligt, även om han är en Moyes-spelare. Det är ju det han är. Men han är ju inte så mycket mer än så. Så att jag tycker väl att de borde kika på ytterbackar nu. Försvara överlag. Det har väl snackats lite om Kastanj från Fulham. Mm. Det tycker jag hade varit en jättebra värvning. Kastanj var bra under våren för Fulham. Men jag känner väl inte riktigt att de är helt kompletta än. Men jag tycker ändå att det finns en grund och det finns spännande spelare. Ja, men Dewsbury Hall, han var ju bra förra säsongen. Så kan man bara behålla spelare också. Jag vet inte hur det står till med NDI. Nu verkar det väl inte som att han kommer lämna, va?
Ja, det är Saudi-rykten och det är andra rykten och det är liksom oklart. Sen så om det är någon position de kan göra sig av med någon så är det mittfältet, men de vill väl inte släppa NDI med tanke på hur viktig han är.
Han är väl en av få spetsspelare där som kan göra det där lilla extra, kan jag väl tycka. Men jag tycker att Everton, de är rätt gött lag. Du var inne på Dewsbury Hall, Garner, otrolig förra säsongen. Ja. Och Brian gillar mig, med 1,97 och älgar runt där på högerbalken. Det ser så jävla fel ut. De ska liksom vara 1,58 långa och, alltså, och snabba. Sig. Och
så det är det jag säger om Moise.
Jag är svag. Va? Otroligt. Jag tycker det har ju någonting. Jag är i samma när Dan Burns spelar ytterback. Liksom. Det ser bara så fel ut, men de brukar lösa det rätt så bra. Sen tyckte jag ju det var kul på slutet, för de tävlade ju med en som var sämst som nia där ett tag, Barry och Beto, men sen fick ju faktiskt Beto stäm på grejerna i slutet och såg ju riktigt bra ut. Så kan han ta med sig den formen in i den här säsongen, så är de ju de två tillsammans, eller en och en då, rätt stökiga att möta med tanke på deras size och liksom lite gängligt och sådär. Så att jag gillar inte David Moyes, men jag gillar ju när man har en trupp i alla fall utformat efter hans fotboll. För det tycker jag ändå Everton har, och där är de rätt så slagkraftiga emellan.
Barry har gjort en del mål på försäsongen också, ska vi lägga in här nu. Som...
Ja, men försäsongen får vi inte lägga någon vikt vid. Alltså folk kommer tillbaka från semestern fortfarande. Alltså det, de här gubbarna skiter ju fullständigt i den. Att vara bra på försäsongen är nog snarare dåligt, skulle jag tänka mig.
Jag är ett stort Beto-fan, ska jag ändå erkänna. Jag tycker att han är, det är en bra striker faktiskt. Sen absolut att det kan bli så att han hamnar in och ut ur de här målstimmen eller målperioderna. Men jag håller honom definitivt för Barry.
Sen jag som har lyssnat på PL-podden i flera år, jag älskar nu du kliver på Keenemt. Det är ju ett av det bästa. Satan, man får sina fiskar varma emellanåt. Med all rätt ska tilläggas, för jag håller med dig helt. Det ser så där ut alltid, men det har väl att göra med att Brent White aldrig är frisk.
Ja, och nu hoppas man ju att han kommer att vara det. Det har väl, han har väl spelat en hel del under försäsongen här. Men Keane, sett honom i offensiv straffområde, absolut. Alltså där kan han, han vara riktigt bra. Men jag litar inte på honom defensivt. Det ska gudarna veta.
Han har satt upp kåken till salo också, Michael Keane, nyligen såg jag i flödet. 3,3 miljoner pund vill han ha för sin stora mansion med en golfsimulator.
Kan vara någonting för Pontus då, kanske?
Ja, det ligger väl ingen budgeten där.
Ja, då vägrar ju dock att flytta till Liverpool. Det är väl det emot då. Jag har varit där en gång. Helvete vad det regnar mer än i Göteborg.
Cheshire ligger i alla fall hans villa i. Jag minns att jag noterade det mest på att jag reagerade på att Michael Keanes torp hade blivit en nyhet. I alla fall. Ja, om ni vill slå till så verkar den ligga ute till salu i alla fall. Källa the Sun. Ja, vi går till Newcastle. Där, ja. Vad finns det kvar att prata om? Bruno har dratt, Sandro har dratt, Anthony Gordon har dratt. Eddie Howe har dratt. Jag tror ju i och för sig att Gyasle kan bli ganska bra för dem. Jag tycker att det är en ganska spännande tränare. Sen är ju frågan, vad har han för material att jobba med?
Ja, det är du också, blir du också lite lurad av att han är så stilig?
Nej, alltså han var ju ändå up and coming och kändes som liksom så här, ny Julian Nagelsmann region lite när han slog igenom. Sen gjorde han ju det här draget och dra till Saudiarabien tidigt. Man undrar, vad är hela friden? Men om man bara tittar på vad han faktiskt gjorde med alla lider borta. Han tog ju titlar med dem. Och det var någonting som inte alla lider är vana vid att göra. Så att han har ju varit väldigt lyckad ur den kontexten. Kommer tillbaka nu. Sen såklart Premier League är något annat än att ratta titlar i asiatiska versionen av Europa League. Som väl var den som alla lider vann där. Jag tror att alltså han som tränare tror jag kan bli spännande och kul. Problemet är ju truppen han har till sitt förfogande och att den har urholkats på viktiga tongivande spelare.
Ja, och Joey Linton sägs också vilja lämna. Det blir väl så också att när en spelare går, och sen vet man inte heller, alltså hela Isak-härvan från förra sommaren, det kan ju också ha inspirerat vissa spelare att nu är det dags att lämna det. Inte det sjunkande skeppet, men det är ändå ett projekt som man trodde skulle ligga lite längre fram. Nu vi pratade om för ett par år sedan om att Newcastle skulle slå sig in i Big Six, att vi skulle prata om Big Six,
ja,
att det skulle bli Big Seven istället. Ja. Och det har ju inte skett, och det är ju såklart för att man kan inte bara komma in med en massa pengar i Premier League och spendera dem hur som helst, utan man måste förhålla sig till de här FFP-reglerna. Och det kan man tycka vad man vill om, men det har ju försvårat Newcastles möjligheter att stänga det där gapet till storklubbarna, och det har inte skett. Och ja, ingen är det här och nu heller. Det visar ju också att han kände att han kan inte ta det här laget mycket längre än vad han har gjort. Tyckte väl också att det var väldigt tydligt att Howe inte gillade de spelarna som de faktiskt plockade in förra sommaren. Han hade noll förtroende för dem, spelade ju knappt dem. Tänker fortfarande på den här missen som Wissa hade på The Emirates mot Arsenal då precis i slutet av säsongen. Att jag tror att hade Wissa spelat lite fler matcher så hade han satt det där läget, och då hade det kunnat bli jobbigt för Arsenal. Men nu var han ju helt ur slag och sköt bollen högt över. Så att, ja, det är klart att det fortfarande finns bra spelare i den där truppen, men det är ju urholkat också.
Nej, men jag tror samtidigt liksom att man kommer ha så låga förväntningar på det här laget i och med de här förlusterna av spelare som ni pratar om. Så jag tror nästan att de kanske kan komma att överraska lite positivt. Alltså Voltemar, det kommer de ju på efter ett halvår att fan, han är nog inte nia ju. Bara för han är lång. Vi har ju köpt en gubbe för 1 miljard som är 10.
Så du vet, varför händer det alltid för Newcastle? Det var samma med Joey Linton också. De trodde de hade värvat in en 9 och sen så visade sig att han var en central mittfältare.
Han är inne i mittfältare, den gubben. Ja, så är det. Men de var ändå lite intressanta spelare. Jag tror ändå det finns fler som kommer kliva fram här nu. Louis Miley, var han 1 år äldre? Mm.
Ja, det borde han ju vara förra säsongen.
Ja, jo, men alltså med den erfarenheten, och han ser ju jättebra ut emellanåt tycker jag. Det är ju en sån oslipad diamant, och så behåller de Louis Hall och så har de Livramento, kan han bara hålla sig från sjukstugan. Det är fortfarande rätt många rätt så bra spelare i det där laget, och jag tror att Guimaraes och Tonali, fantastiska på alla sätt och vis, men jag tror också att det är toppdags i den där truppen, så att när de drar nu så ger det utrymme för någon annan att lite axla de mantlarna som de lämnar efter sig. Så att jag tror ändå att de kan överraska lite positivt med tanke på vad man har för ingång till dem nu när de har tappat de här spelarna.
Jag hoppas det.
Sen har de ju St. James's Park också. Alltså det ska man inte heller underskatta, att det är väldigt jobbigt för laget att åka dit och spela, för att du hittar knappt en bättre stämning i Premier League än vad du hittar på St. James's Park. Det är möjligtvis Stadium of Light, och det är väl där också kanske ett av målen borde ligga, att man ska besegra Sunderland åtminstone en gång den här säsongen. Det blev ju 2 förluster förra säsongen, och det bättrade ju inte på stämningen heller. Men ja, vi får se.
Vi kan säga att årskortinnehavarna på St. James's Park var väl inte helt tagna av Bruno Guimaraes avskedsvideo heller. Det kändes inte som att den gick helt hem när han väljer att gå till Arsenal i det här läget. Man kan väl lägga till det ändå när vi pratar om urholkat, att faktum är ju dock att Newcastle har ju värvat för 2 miljarder det här fönstret. Alltså det är Bazumana Touré, kostar ju 0,5 miljard. Han, Dedic som presenterar från Benfica, bosniska ytterbacken, har precis kommit in. Du har Bamba från Monaco, du har Hornicek som ny målvakt från Braga. Stör från Ajax som är en jättespännande 18-åring som kommit in också. Så det är ganska ung, ny kärna de har värvat in. Sen är väl frågan hur Gyasle kan få ihop det här, vem som ska vara den ledande rösten. Jag hoppas det är Dan Burn. Det kan bli bra. Men nej, jag tror inte de åker ur som folk vill få det till. Det tycker jag är att liksom dra allt för långt att det här laget ska åka ur på något vis. Så dåliga är de inte, det materialet de har kvar.
Är det någon som tror att de kommer åka ur?
Ja, det har man hört här och var. Folk som tror Newcastle åker ur utan att nämna namn eller komma ihåg sammanhang, så att säga.
Folk på Twitter.
Folk i umgängeskretsen. Samma sak höll jag på att säga. Vi tar oss vidare till ett lag som jag faktiskt är orolig för kommer att åka ur den här säsongen. Och det är Fulham. För där har de bestämt sig för att, jag vet inte riktigt vad de har på med på ett projekt, men Real Madrid inspirerat vill de att det ska vara, och det låter väl bra man bara säger det så, men problemet är att Alvaro Arbeloa inte direkt bevisat sig som tränare. Och det är väl någorlunda oroväckande att Alvaro Arbeloa mest verkar vilja ha sina gamla adepter från Real Madrids B-lag rakt in i truppen. Nu var ju Gonzalo Garcia i A-laget förra säsongen, och jag tror att han kan vara bra för Fulham på topp där också. Men jag är skeptisk. måste jag säga.
Ja, det är du inte ensam om, tror jag. Alltså, de tappar Raúl Jiménez, Wilson och Sasa Lukic, tre bärande spelare. Man tappar sin tränare, man tar in Arbeloa som allting var kaos kring. Så att de här kan åka ur, det tror jag faktiskt också. Jag tror att de kan få det riktigt tufft. Men ja, nej. Och så i nyförvärven, precis som du säger, Real Madrid reject, mer eller mindre. Och jag tror inte att det kommer vara särskilt bra i en Premier League-kontext.
Alltså, Halmstad har gjort det här. Och det gick ju inte bra. Det var en annan kontext.
Ja, då. Alltså jag har ju också tillhör en av skeptikerna helt klart, och satte dem väldigt långt ner i tabellen precis ovanför nedflyttningsstrecket. Just för att jag också tror att det är rätt så många som underskattar det jobbet som Marcus Silva gjorde. Alltså han är en väldigt skicklig tränare, men man får inte så mycket uppmärksamhet om man tränar Fulham. Så att ja, även om de nästan alltid halkade ner i tabellen under de sista veckorna, och de missade ju Europaplatsen här med, det var ju inte särskilt många poäng, så tycker jag ändå att han har ju lyckats stabilisera dem i tabellen på ett sätt som, ja men, en sån stabilitet som de inte hade innan han kom dit. Jag kände ändå att eftersom att jag varit så skeptisk, så kollade jag på extended highlights från träningsmatchen mot Stuttgart. Jag vill ändå få en...
Sånt ja, man gör.
Ja, men jag vill ändå få en känsla. För det första så var jag vet inte om det var Stuttgart som var usla, men Fulham styrde i den matchen, vann med 1-0. Tyckte att Palacios såg rätt så bra ut faktiskt. Bättre än Garcia, som inte... Ja, det var väl ett tillfälle där Bob borde ha spelat in bollen till honom. Och då hade han nog gjort mål, och då hade vi kanske pratat om honom på ett annat sätt. Men ja, här och nu så är jag åtminstone mer imponerad av Palacios. Men det är ju väldigt mycket begärt att de här unga spelarna, Josh King som fick sitt genombrott förra säsongen, Bob då inte minst, Palacios, Garcia. Det är ganska mycket begärt ändå att de ska bära det här laget. Alltså absolut att Berge finns, och han är ju 28 år, han är i sin prime. Tycker kanske inte riktigt att han har fått ut maximalt av sig själv under de senaste säsongerna. Det är möjligt att han kommer få det nu, i och med att han säkerligen kommer få mycket förtroende från Arbeloa. Men ja, jag är fortfarande skeptisk. Men vi får se. De kanske motbevisar alla. Jag är dock lite sådär att jag tror att Arbeloa, hans fotboll kan nog... blottar de en del defensivt. Så att även om de inte har något problem framåt, så är det möjligt att de kanske kommer få lite problem bakåt.
Men, ja. Intressant att se Arbeloa stå där med sin Louis Vuitton-jacka vid sidlinjen. Och ja, nej, det ska bli... det är något annat än vad vi är vana vid.
Var han på sidlinjen mot Stuttgart? För han blev ju utvisad med träningsmatchen innan. När den blev 3-3, ja, han blev skickat på läktaren och allt möjligt.
Jag såg inte... Jag inte honom i de extended highlightsen.
Så att, ja. Blir man avstängd i träningsmatcher om man blir utvisad som tränare? Ja, det är en fråga att ta med sig. Med det sagt, vi har ju 10 lag kvar att avhandla. Men för att vi inte ska prata helt slut på, så tar vi dem i nästa avsnitt som kommer här inom en väldigt snar framtid. Så att, ja, nu är vi halvvägs igenom genomgången inför säsongstart på fredag. Arsenal Coventry är det som gäller då, och vi har pratat Coventry. Nästa avsnitt ska vi också prata Arsenal, givetvis. Stort tack Frida, stort tack Pontus. Vi hörs väldigt snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.